Du lyssnar på JP Samtalar. I det här avsnittet pratar vi om CSR, eller Corporate Social Responsibility. Ett område som berör många frågor, men som idag är präglat av stor frivillighet. I avsnittet pratar vi om vad CSR är, hur arbetet ser ut i praktiken och hur juristens roll i det hela ser ut. Jag som intervjuar heter Adam Wallin och med mig som gäst har jag Parul Sharma, Head of CSR Compliance på advokatfirman Vinge och ordförande för regeringens delegation Agenda 2030. Ja, då sitter jag här på regeringskansliet och ska prata om CSR, eller Corporate Social Responsibility, med dagens gäst Parul Sharma. Välkommen!
Tackar så mycket!
Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om dig och jag tänker låta dig presentera dig själv lite
snabbt. Ja. Mitt namn är som sagt Parul Sharma och jag är till profession människorättsjurist. Och arbetar idag på advokatfirman Vinge, som ju är en affärsbyrå. Och hur det går ihop ska jag också förklara lite senare i och med vår intervju. Och jag är också ordförande för regeringens delegation för Agenda 2030. Så det vill jag i ett nötskal arbeta väldigt nära och väldigt intensivt med just hållbarhetsfrågor.
Till att börja med, du tog ju en juristexamen från Stockholms universitet 99.
Ja.
Och om man börjar där liksom hela vägen tillbaka, du har jobbat mycket i Asien.
Ja, Sydasien.
Sydasien.
Ja, precis. Med fokus på Sydasien, men mycket i Asien också, så det stämmer, absolut.
Ja, var det där nere som ditt intresse för människorättsjuridik väcktes, eller kom det långt innan?
Ja, långt innan. Långt innan. Mitt intresse för mänskliga rättigheter, även om jag kanske inte visste att det var just human rights eller mänskliga rättigheter som man kallade det, men mitt intresse för rättighetsperspektivet som en slags grundläggande fundament för mänskligheten och vår miljö har väl liksom alltid funnits med. Men att jag ville arbeta med rättvisefrågor, det blev ganska tydligt för mig i väldigt ung ålder, så att så det bara med. Men jag kan säga att jag omskakades när jag i väldigt ung ålder åkte utanför Sveriges gränser och förstod att det här med mänskliga rättigheter kan variera rejält. Och implementeringen är ju genomgående den största problematiken, vilket land vi än befinner oss i.
Precis. Du sitter ju också i regeringens delegation Agenda 30. Eller 2030.
Mm.
Skulle du vilja förklara lite vad det är ni jobbar med där och vad den delegationen syftar till?
Ja, absolut. Förra året, 2016, fick jag uppdraget att ta an rollen som ordförande för Agenda 2030-delegationen, som är en av regeringen tillsatt delegation med 7 ledamöter. Och vi har också ett kansli som du är på just nu, där vi har 7 samarbetare som jobbar inom kansliet. Kansliet egentligen, Agenda 2030-kansliet egentligen motorn i vårt arbete. Och vår uppgift är att nu i maj formulera en handlingsplan till regeringen som ska vara liksom en handlingsplan för Sveriges genomförande av de 17 målen som världens beslutsfattare bestämde sig om 2015 att anta som en gemensam karta kring hållbarhetsfrågor.
Mm. Precis. Det är ju ett väldigt stort arbete det här med att införliva de här målen.
Ja.
Så, men ert jobb som delegation, är det då klart nu i maj?
Eller? Nej,
ni har inte utformat alla dem?
Nej, det är inte. Utan vårt uppdrag fortlöper till 2019. Så till fram till 2019 fortsätter vårt arbete. Där vi är ju egentligen en förankringsdelegation. Och vi är inte en klassisk utredning på det sättet. Utan vi är både en klassisk utredning och parallellt en delegation som ska vara inlyssnande. Och det är det vi har gjort sedan förra året. Där vi har träffat en rad olika stakeholders, intressentgrupper som näringslivet, civilsamhället, kommuner, landsting, myndigheter, ungdomsgrupper, ungdomsförbund, föreningar för att lyssna. Ett, vad är det de tänker kring Agenda 2030? Vad är det de jobbar med konkret kring Agenda 2030? Finns det goda exempel? Finns det till exempel kommuner som har kommit väldigt mycket längre? Och det finns det. Finns det företag som har kommit en bit? Och det finns det också. Kan de möjligen vara goda exempel som också kan vara ledsagare i Sveriges arbete, fortsätta arbeta med Agenda 2030? Det vi upplever i form av feedback som vi får från olika intressenter, det är att vi är ganska duktiga på miljömålen inom Sverige. Men att de sociala bitarna kanske har varit lite styrmoderligt behandlade. Så att mycket av det vi får i de här stakeholder- eller intressentdialogerna, det är den datan sen som vi ska lyfta in också delvis. Bland annat in i handlingsplanen som ska skickas till regeringen i maj. Det som är viktigt att förstå är att vårt förankringsarbete kommer att fortsätta fram till 2019. Vi ska också skicka in en ytterligare liksom slutplan till regeringen. Mm. Som kanske kommer att vara lite ännu vassare i förhoppningen då. Eller med fokus på några vissa områden. Så att, absolut, det är ett långt uppdrag.
Mm. Verkligen. Men det är just då hur Sverige ska implementera de här målen. Utan
absolut. Det här är ett svenskt kontext.
Precis. Så man kan säga att det finns delegationer i alla andra olika länder också.
Nej, jag tror inte du kan dra den slutsatsen. Utan det är väl, alla länder har inte den här konstellationen. Men de har nog utredningar av andra former, kan jag tänka mig. Men det är... Men det, liksom, det finns liksom ett nordiskt samarbete där vi vet att det finns liknande grupperingar som den vi har i Sverige. Finland har ju kommit väldigt långt i sitt arbete till exempel. Det är bara för att de, till skillnad från Sverige, har Finland en nationell hållbarhetsstrategi. Det har ju inte vi i Sverige. Så de har ju haft en rätt utgångspunkt i sitt arbete från början. Så att det gör en skillnad. Men de har kommit väldigt långt.
Mm. Det för oss ju in lite det här med de här hållbarhetsmålen. De för oss ju in lite på dagens ämne, eller ganska mycket till och med skulle jag säga. Och idag ska vi prata om corporate social responsibility. Skulle du vilja börja med att kanske definiera det begreppet?
Helt klart. Corporate social responsibility består av fyra ben. Och det är fyra tunga discipliner som jag vill kalla det. Ett, mänskliga rättigheter som i sig, som du vet, som juriststuderande, inte sant, är en tung disciplin. Det består av ILOs konventioner, det vill säga arbetstagarnas rättigheter som i sig är en väldigt tung disciplin. Det består av miljöbenet som också då innefattas av klimatfrågor i sig, en väldigt, väldigt stor disciplin också. Och det fjärde benet, antikorruptionsbenet, som är för mig ett väldigt viktigt ben och som man i västvärlden gärna underskattar och underminerar lite. Så det är definitionen av CSR. Och det är den här definitionen nu som är allmänt vedertagen, både på FN-nivå och på EU-nivå. Och de få lagstiftningarna vi har inom CSR grundar sig på de här fyra benen också.
Yes. Och rent, alltså CSR, det är ju någonting som har diskuterats ganska länge. Så när jag läste, men man hamnar ofta i såna här företagsekonomiska teorier som går ut på att man ska försöka koppla det här till någon ekonomisk vinning för företagen. Alltså hur ser du på det egentligen?
Ja, det finns, precis, jag är jättetack för att du tar upp det, Adam, för att det är ju egentligen det här med lönsamhet och ekonomisk vinning som gör att vi blir lite distraherade i hur pass tålmodiga vi ska vara i förhållande till vårt arbete inom hållbarhet inom näringslivet. För att jag kan väl kort konstatera att de rådande aktiebolagslagarna inte liksom är lämpade idag eller synkroniserade med den planen vi har för hållbarhetsfrågor. När du har ett krav på det att du måste visa på någon typ av lönsamhet eller avkastning varje kvartal. Då kan du heller inte ha en långsiktighet inom hållbarhetsfrågor. Förstår du? Det går ju inte. Den ena är en gammal Rolls Royce och den andra är en Batmobil. Det liksom funkar inte. Där någonstans måste du synkronisera den här mekaniken så att det går ihop. Så vi måste börja prata allvarligt om det här. För att det gör ju också att affärsmannasinnet gärna då lutar sig mot det kvartalsmässiga tänket än att tänka långsiktigt. Det är lönsamhet, men inte på ett kvartalsmässigt plan när vi pratar hållbarhet. Och det kan vara olika liksom, tidsramar för olika implementeringar. De sociala frågorna har ju skuffats undan traditionellt och har blivit styrmoderligt behandlade. För att du inte kan visa på en skarp avkastning. Vi talar sällan om innovation kring, jag låt säga mål 5 inom Agenda 2030 som är ett mål som handlar om jämställdhet. Det är inte lika enkelt att komma med innovativa lösningar från näringslivet. Medans när det gäller till exempel vattenåtervinning eller resurser eller energieffektiva lösningar så finns det en affär att vinna där. Är det miljöteknikföretag som är ganska trendigt idag och vi är väldigt duktiga från svensk sida kring de här frågorna, så kan du ju också vinna i affären bara för att det är någonting som efterfrågar. Men det håller liksom inte tidsplanen generellt med de rådande aktiebolagslagarna. Likadant med vårt skattesystem. De globala skattesystemen, de matchar inte heller våra hållbarhetsmål, tyvärr.
Jag tror att vi kommer prata lite mer om just skatterna lite senare. Men om man då ser på det här, det blir på något sätt en konflikt mellan det här avkastningskravet och det här tänket på att man ska ha CSR-åtgärder, och det finns massa andra intressenter som konsumenter, alltså vi pratar arbetstagare i de här konfliktländerna och så vidare.
Får jag chippa in, Adam? Jag skulle vilja säga att det är en konflikt i det konventionella sättet att se på avkastning. Så att, för det behöver inte vara en konflikt. Jag tror bara att vi behöver göra tidsplanen för avkastningen lite längre. Bara för att tydliggöra.
Ja, absolut. Ja. Tror du att det här nya tänket som du pratar om nu, är det någonting som har växt fram nu de senaste åren? Eller har det funnits förut också, bara att det inte har lyfts fram?
Den kritiken har nog funnits väldigt, väldigt länge. Och jag tror att det är många tänkare och filosofer och ekonomer som har påpekat detta och sagt att vi måste liksom tänka om kring hur vi har tänkt kring profit till exempel inom affären, för att vi ska kunna vara ärliga mot hållbarhetsmålen. Så den kritiken och de konstaterandena har funnits i flera år. Liksom, jag tror att vi kan gå tillbaka 200 år liksom, och se att man har beklagat sig över att det liksom inte funkar att värna om miljön och samtidigt ha ett skarpt avkastningskrav inom 3 månader.
Okej. Och då kommer jag till nästa fråga. Hur arbetar då företagen med det här i praktiken? Hur ser det arbetet ut?
Det skiljer sig också väldigt, väldigt. Det är högt och lågt. Det finns företag som arbetar väldigt skarpt inom att hitta lösningar som är energieffektiva och miljövänliga. Och där tycker jag att Sverige är väldigt bra och att det går framåt. Och Sverige ligger nog i framkant, kan jag enkelt säga, när det gäller de frågorna. Men glömmer bort att den energieffektiva produkten som jag så att säga, jobbar för inom mitt bolag måste också vara rättvist producerad. Det får inte vara så att du exploaterar arbetskraft för att du ska producera en energisnål lösning. Så att, jag tror att det är väldigt få som tänker hela resan. Sen finns det här, jag kan bli ganska imponerad av de här nya startups liksom i din generation, med tjejer och killar som liksom vill göra rätt från början. Så det är tänket att börja sippa in i affären. Men det är oftast väldigt små bolag som vad tänker de termerna. Det är lite svårare för våra exportbolag som har varit ute i 150 år och gjort affärer på ett visst sätt. Men att nu är det så att vi menar allvar, då måste vi börja liksom i rätt ordning. Så att återigen skulle jag vilja säga att när det gäller frågor om mänskliga rättigheter så ligger nog generellt sett Sveriges svenska bolag efter. Så jag får komma ihåg, och det här, jag har ju påtalat det jättelänge, att vi har fortfarande inte en lagstiftning i Sverige som gör det möjligt för oss att ställa svenska företag inför rätta för sina kränkningar i tredje land. Och vi behöver en sån lagstiftning nu. Det måste vi ha om vi menar allvar med de sociala benen. Mm. Sen en fråga som nästan är en icke-fråga, upplever jag i svensk näringsliv väldigt mycket, det är antikorruptionsfrågan. Tyvärr.
Skulle du kunna förklara lite hur den tar form på något sätt i den här problematiken som vi pratar om?
Dels för att jag upplever många gånger att vi utgår ifrån den svenska kontexten. Det vill säga, men vi har ju ingen mutproblematik, eller att vi har ingen problematik med korruption i vårt land. Och så. Och visst, om man jämför med länder som Brasilien och Indien kanske vår problematik är ljummen och inte liksom kall. Men nog har vi en problematik. Det tror jag. Men det är inte den problematiken jag efterfrågar. Utan jag efterfrågar ju vårt beteende när vi gör affärer i tredje land. Och det är affärsmannaskapet. Och det är, liksom näringslivets ledarskap. Om folk är redo för de utmaningar som finns utomlands. Jag har ju jobbat mycket och jobbar mycket i högriskländer också. Och vet att korruptionsproblematiken är nog den främsta barriären för alla hållbarhetsfrågor. Om du tittar på de stora emerging markets och deras egna inhemska utredningar, så är det tydligt att deras miljömyndigheter är nog de som är mest liksom kriminella, där ekonomisk kriminalitet är vanligast. Och då kan man fråga sig, men hur blir det då när svenska företag gör affärer via eller genom de här myndigheterna? Betalar inte vi? Är det så? Nej, det är klart att det inte är så. Så det är liksom, det är på den nivån. Sen arbetar jag ju väldigt mycket med att försöka uppmuntra svenska bolag att ha adekvata processer på plats inom bolaget. Se till att prata om det, se till att ha do's and do nots, tydliga system på plats som gör att dina anställda och mellanchefer, ska du veta, är ju egentligen den stora utmaningen när vi pratar antikorruptionsfrågor. Det är ju inte ledningarna har jag nog med mig, det tror jag. Vi brukar säga, prata om så här klassiker tone at the top. Man säger att men vi ska ha med oss toppcheferna på detta. Det tror inte jag är något problem att få med. Eller jag upplever det i mitt arbete att få med ledningarna när det gäller antikorruptionsfrågan är inte ett problem. Det är att sätta system och processer på plats som är ett problem. Och att få de här systemen att efterlevas. Liksom, har du ett whistleblowing-program? Utbildas dina anställda i de här frågorna? Vet de vad de får göra och inte göra? Vi har fastnat lite i Sverige på huruvida man får ge en vinflaska eller inte. Liksom. Den utmaningen är från vinflaskan till väldigt mycket andra frågeställningar. Diskuterar ni dilemman på bolaget? Potentiella så att säga, case som kan hända på ditt bolag? Pratar ni om landrisker? Pratar ni om vissa risker med vissa myndigheter? Finns det fokus på vissa riskavdelningar? Inköpare till exempel. Inköpare och revisorer, säger man ju, är ju de mest mutbara enligt diverse rankings som görs globalt. Eller så fokuserar vi på de här avdelningarna extra mycket? Eller finns det andra avdelningar som är faroskyldiga eller riskfyllda? Sälj till exempel, om du är ett säljintensivt bolag. Hänger du med? Det är liksom de här frågorna. Men i Sverige så läggs locket lite på. Dels för att man tycker att det är lite stigmatiskt, lite traumatiskt. Man blandar ihop adekvata processer med, eller system och processer med någon slags fara för att man beskyller varandra. Men det gör du ju inte. Du måste ju ha en beredskap. Du kan vara det är lätt att vara home safe i Sverige, det har jag sagt tusen gånger. Men hur blir du globe safe?
Det är lite ett så här, strukturella problem med de här bolagen. Och, så, alltså jag kan förstå att det kanske flyter under radarn än till och med för bolagsstyrelsen. Så det låter nästan som att man måste börja erkänna att det finns ett problem på något sätt.
Ja, fast det behöver du inte ens göra. Du behöver inte erkänna att vi som bolag har ett problem. Utan du måste se att det här är ett fjärde ben inom CSR-frågor. Eller ett första ben, om jag nu ska vara så grov att jag börjar prioritera benen. Men för mig, i min värld, är det hanterar du, har du ett system på plats, så är inte det ett erkännande att du är liksom ett smutsigt bolag. Tvärtom snarare. Jag visar på att du är ett försiktigt bolag som månar om company assets.
Ja.
Ganska rejält. Så det är liksom nästan klumpigt i förhållande till din liksom egendom att inte ha sådana här strukturer på plats.
Precis. Det känns ju trots allt som att de allra flesta bolag och företag idag ändå är medvetna om de här frågorna och bedriver i större eller mindre omfattning ett CSR-arbete.
Ja. Stora bolag.
Stora bolag.
För de små och medelstora är fortfarande inte under radarn i de här frågorna. Och där är det många som kan beskyllas. Jag själv är en sån som kan beskyllas för det. Jag har under flera år adresserat CSR-frågan till storbolagen. Och har inte förstått att jag missar på de små och medelstora. Alltså det finns ingen startup idag i Sverige kan jag säga. Eller majoriteten av startups till exempel i Sverige idag tänker sig inte ens som ett svenskt bolag. Utan de tänker stort. De köper in och de försäljer och det är liksom allt är cross-border idag. Så att storbolagen skulle jag vilja säga.
Vi har ju fått lite ny lagstiftning på det nu också. Just när det kommer till IORL och IABL så finns det tyder på lite mer att det krävs lite mer transparens inom bolagen. Skulle du kunna förklara lite vad den lagstiftningen går ut på?
Det här handlar om den icke-finansiella redovisningen. Och det är ju också tragiskt ord, icke-finansiellt. För det här är finansiella frågor. Och slutligen kommer det visas i liksom kontot. Antingen på minussidan eller plussidan. Men nu har EU valt att kalla det genom ett direktiv som kom ut för några år sedan. För icke-finansiell redovisning. Och det här är nu lag på för ganska många svenska bolag med, jag tror det är 250 personer, alltså med anställda av 250 personer minst, och sen är det en viss omsättning som jag har tappat också. Jag pratar om det som jag har tappat det. Men att det som är viktigt att förstå det är att det har ju varit en volontär, en frivillig aktivitet tidigare. Så att nu blir det en aktivitet där du ska tydligt visa hur du som bolag har identifierat dina CSR-risker. För det är väldigt mycket risker i centrum. För det är så du ska tänka, eller hur? Du ska fokusera på vilka CSR-riskerna är. Och vilka de väsentliga CSR-riskerna är inom ditt bolag. För det kan mycket väl vara så att du kommer fram till att ja, men, det här med kvinnors rättigheter kanske inte är en fråga som har ett väsentligt riskvärde för mitt bolag. Och jag väljer att inte arbeta med det proaktivt. Men i rapporteringen nu måste du förklara hur du har kommit fram till det. Varför du väljer att utesluta kvinnors rättigheter. Eller varför du har valt att inte ha en antikorruptionspolicy på plats. Eller ett system på plats. Då måste du förklara det i rapporten också. Vad är det som har gjort att du har kommit fram till det? Och det är ganska glädjande. För att förut har det varit så att du har haft hållbarhetschefer som har sagt ja, men jag väljer att fokusera på jämställdhet på mitt bolag. Och det här med korruption kan få vänta. För att det är liksom bara har gått att säga det utan någon som helst motivering. Du måste ju motivera varför det här med korruption kan vänta. Så jag gillar den comply or explain-principen. Efterlev eller förklara varför du inte tänker ha en efterlevnadsplan på ett visst område. Och sen ska du också grundligt förklara hur du avser att arbeta med dina risker proaktivt. Så det handlar inte om att visa från början att du arbetar, utan det handlar om att visa att du har förstått hur man ska tänka kring risker när det gäller CSR.
Och förut har det här, vad jag förstår det som, så ställer det här fortfarande inga krav på att de måste arbeta med det här, utan mer att de måste redovisa hur de har.
Ja, alltså du ska att arbeta med det som är väsentligt för din affär. Du måste förklara varför du har valt att arbeta med vissa områden. Men nej, utan det är nog, alltså, ska du vara, jag bara tänker, om vi tänker, varför skulle du som bolag skriva att det här är väsentliga risker för vårt bolag, men vi väljer att inte arbeta med det? Det går liksom inte. Så nej, det är för mig en icke-fråga. Men att jag tror att det med den här reformen nu kan bli lite skarpare tänk kring just risker, och att det här lulliga och kanske fluffiga som jag har beklagat mig över under många år, att det kommer försvinna. Mm.
För annars har det ju varit, som du sa förut, att det har varit väldigt präglat av frivillighet. Yeah. Och vi har haft såna här codes of conduct, alltså uppträdande koder. Yeah. Som har präglat hela det här ämnet egentligen, eller hur företagen jobbar med det.
Yeah.
Hur har det fungerat? Eller har det fungerat?
En uppförandekod är en viljeyttring. Och för mig som människorättsjurist, om vi bara tittar på min disciplin, mänskliga rättigheter, för mig så ska de efterlevas. Och det spelar ingen roll om jag som parulpersonen eller parul-AB skriver att jag tycker det är viktigt med mänskliga rättigheter och barnens rätt, barnkonventionen och kvinnokonventionen. Egentligen, på ren stockholmska, är det lite skitsamma. Det är ju givet att jag ska göra det. Jag har dragit det här skämtet många gånger, men det är ungefär som jag på min personliga blogg skulle skriva att hej, jag heter Parul och jag vill bara säga att jag respekterar Sveriges rikeslag. Och speciellt alla lagar som rör fastighetsfrågor och familjerätten. Och jag ska respektera hela Sveriges rikeslag. Så är det. Så det är liksom, de här viljeyttringarna måste vi ta med en nypa salt, och om de inte skrivs in i avtalen med diverse business partners, och om de inte understryks vid anställningar, om de inte utbildas inom, där du som anställd i klartext förstår vad det här innebär, vad det här handlar om. Det beror på vad du gör med uppförandekoden, hur mycket händer, tänder och fötter du ger din uppförandekod för att den ska ha något värde. I mitt sätt att se det i alla fall, och enligt min erfarenhet.
Alltså först när den kan knytas till olika typer av sanktioner.
Den måste,
eller?
Precis, sanktioner, repressalier, utbildning. Alltså den måste knytas till en åtgärdsplan. Så varje moment i din uppförandekod måste korrespondera med en åtgärd. Och idag om du tittar på majoriteten av uppförandekoderna ute, så ser du att så inte är fallet.
Då kan man komma tillbaka lite till det här med, som vi pratade om i början, det här med det här ekonomiska tänket kring CSR-teorierna. Och det har ju ofta varit uppbyggt kring att incitamentet ligger i det här konsumentförhållandet, nästan, vad jag förstår det som. Att mycket har varit att man försöker boosta företagets varumärke genom att göra bra saker.
Mm.
Och att på det sättet att man ska kunna bibehålla och liksom öka någon sorts omsättning eller hos konsumenten och så. Men vilka möjligheter har man som konsument egentligen att ta reda på de här sakerna?
Det är alla möjligheter. Alltså, för det första så tror jag som konsument att det är viktigt att förstå att en fråga från din sida gentemot en företagsledare är viktig nog. Jag tror att Sveriges konsumenter kanske ibland inte förstår, nu pratar jag gemene man, inte med riktning åt någon organisation eller så, utan jag pratar du och jag verkligen nu, att vi måste förstå att en fråga från oss till ett bolag betyder oerhört mycket för det bolaget. 10 sådana frågor betyder otroligt mycket, och 100 sådana frågor ännu mer. Jag upplever att vi inte har någon konsument kraft idag riktigt. Men det var någon som berättade för mig att det var Uppdrag granskning som tog fram hela den här Telia Sonera-skandalen. Efter det har Teres Mer i princip tappat 100 prenumeranter. Ja, men det är inte så mycket. Liksom. Så man, vad då undrar jag, liksom, vad har det påverkat överhuvudtaget? Det har det ju inte. Utan jag tror det är jätteviktigt att vi som konsumenter börjar ställa frågor. Och då menar jag inte att vi ska gå och ställa frågor till butiksbiträdet, utan faktiskt skriva in till de högsta cheferna, till styrelserna. Kanske börja köpa en aktie för att kunna gå på liksom de här olika mötena som du har access till, tillgång till som aktieägare. Och ställa frågor där. Så att absolut som konsument har du all makt och liksom, rätt och förmåga att göra det. Och konsumenter betyder mycket om vi tar den liksom, makten. Men idag finns den inte, upplever jag.
Vi var inne lite på det här med lagstiftning förut. Och att det har varit präglat av väldigt mycket frivillighet. Kanske framförallt här i Sverige så har vi nästan ingen lagstiftning alls. Eller inga krav ställs överhuvudtaget på företagen. Finns det några andra länder som ligger i framkant där jämfört med Sverige? Eller som har...
Alltså Storbritannien är alltid lite tydligare med sina lagar. De har väldigt starka och skarpa lagstiftningar. Till exempel det är smutbrottslagstiftning är någonting som jag hänvisar till väldigt ofta. Mycket, många aspekter kring hållbarhet står också inskriven i deras Companies Act, deras aktiebolagslag motsvarande. Så att, jag vet inte om de är så här, den främsta referensen, men att man har kommit längre där. Jag vet att Spanien har något system där det finns en certifiering som heter SA8000, Social Accountability 8000, som handlar om att certifiera företag, speciellt inom retailindustrin, väldigt mycket mot mänskliga rättigheter och leverantörsledskontroll och så. Där vet jag att det är liksom avdragsgillt på skatten om man skaffar sig såna här certifieringar som är väldigt seriösa. Så det finns olika liksom sådär. Men med den typ av exportland som vi är, och med den typen av produktion som vi har i högriskländer, så är det för mig prio ett att ha en lagstiftning som avkräver att du som företag ska göra grundlig due diligence, grundlig genomlysning när det gäller just mänskliga rättigheter. Och sen att det också måste finnas en lag som gör att ett företag kan ställa sig inför rätta för kränkningar av mänskliga rättigheter i tredje land.
Det krävs ju väldigt mycket kompetens för att kunna, alltså jag tänker nu på leverantörsleden och sånt där.
Yeah.
Det krävs ju väldigt mycket kompetens för att kunna kontrollera såna, alltså sina leverantörsled, och det krävs så här kontinuerlig uppföljning hela tiden.
Yeah.
Vart ser du att företagen har sina största problem när det kommer till just det praktiska arbetet?
Du sa det precis, kompetens. Jag brukar säga att just när vi pratar om vad är det som behövs, så brukar hänvisa till en ekvation som heter K upphöjt till 3 delat på U. K upphöjt till 3, det är precis det som du sa. Kompetens och kunskap är de två första K:na. Och kravställan, det är det tredje K. Som måste matchas med uppföljning. Det är delat på U. Måste matchas med uppföljning. Så att det första företag ska göra det är att se: har vi kunskap och kompetens inom alla dessa 4 områden som jag har pratat om? Mänskliga rättigheter, miljö och klimat, antikorruption och arbetstagarens rättigheter. Har vi kompetens och kunskap där? Om svaret är ja på den, så måste vi se att vi konstant följer upp på de här 3 också. Och se till att det är någonting som bibehålls. Så det är en kompetens och en kravställan som vi har och står... Så vi utvärderar den konstant, precis som man gör inom andra affärsområden. Sen måste vi flytta fokus lite. Nu har vi gjort vår interna kompetensbedömning, har vi den, och flyttar till business partners. Har våra kunder och våra leverantörer samma kompetens och förståelse för de här frågorna? Och sen följer upp där också. Men vi ska också ha en kravställning gentemot kunder och leverantörer. Så det är jätteviktigt. Så det du sa, det är liksom AO, kompetens. Och vara ödmjuk för att det är tunga discipliner.
Vi har ju också, alltså vad jag har förstått som, så finns det någon utveckling på området. Mm. Från, det finns EU-initiativ som försöker att reglera det här mer.
Då tänker du på konfliktmineraler?
Ja, då kanske jag tänker först och främst på det. Och det finns även liknande ett amerikanskt regelsystem som kräver någon avrapportering om vart saker och ting kommer ifrån.
Precis. Det stämmer. Jag kan säga att den skarpheten inom hållbarhetsfrågor som vi ser idag, eller den, inte skarpheten, utan om det har blivit lite skarpare så har det blivit lite skarpare på grund av EU-direktiv. Vi ser det EU och OECD, så att säga, OECDs reformarbeten inom olika. Titta på den här redovisningskravet. Det var ju ett EU-direktiv, till exempel. Konfliktmineraler. Det var också ett EU-direktiv och det är fortfarande under, liksom, det processas just nu. Och där kommer det också bli krav på, liksom, ett traceability-krav där man då visar på en förmåga att genomlysa sin leverantörskedja. Och likadant med skatt och hållbarhet. Skatt är ju en hållbarhetsfråga idag. Och där ser vi jättemånga reformer som kommer från OECD och från EU-kommissionen. Men från svenskt håll kommer det väldigt lite faktiskt.
Vad tror du det beror på?
Jag har ju fått höra att när det gäller skatt- och hållbarhetsfrågan så har ju Sverige varit en blocker snarare än en deliverer. Att man har att Sverige faktiskt gått in och blockat det som OECD vill göra och EU-kommissionen vill göra. Det vill säga större öppenhet. Man vill ha land-för-land-redovisning. Man vill ha en relativt publik land-för-land-redovisning. Man vill att dotterbolagen ska redovisa vad de betalar för skatter i vilket land. Man vill öppna ägarregister. Man vill visa vilka länder man säljer inom och hur man betalar sin skatt där. Du vet, det är ganska mycket. Så här. Och där har Sverige varit en blocker, har jag förstått. Och det är liksom inte bra. Men vi får gilla läget. Precis som med redovisningskravet så kommer det här också komma. Det kommer att komma, så vi kan gå in och blocka hur mycket vi vill. Men jag vet inte vad det beror på. Mer än att vi har tunga exportindustri som har varit ute i den stora världen väldigt många år. Att det kanske blir lite jobbigt då öppet visa vad det är man kanske inte har betalat skatt någonstans. Och börja betala skatt i de länderna. Du vet att skatteplanering och skatteflykt, eller skatteplanering och eller skatteflykt, beror på hur man vill se på det, uppgår ju till 10 gånger mer än vad samlade biståndet, globala biståndet i världen. Det kan mycket väl vara så att kommer vi till bukt med de här frågorna så kan vi se att många av hållbarhetsmålen, de 17, också kan finansieras. Det kommer ju kosta mycket att göra detta.
Precis. Då har vi pratat om skattefrågor. Jag tänkte också ta upp det här lite med hur det ser ut inom den offentliga upphandlingen. I Sverige. Finns det något ordentligt CSR-tänk där, eller är det någonting som man jobbar aktivt med?
Jag ser ju både ja och nej. Det finns ett CSR-tänk i den offentliga upphandlingen. Det finns någon slags CSR-kompass. Men som jag ser det är väldigt teoretiskt arbete. Det finns ju idag inget skallkrav kring hållbarhetsfrågor. Utan det ligger fortfarande på ett bör-krav. Och det där böret, det går ju då in och stör mina K upphöjt till 3. För att om jag bara bör ställa krav, då kan det ju också vara så att då bör jag kanske skaffa kunskap. Men om jag skall ställa krav, då får jag banne med skaffa kunskap. Så att LOU är inte, jag är inte tillfreds med de kraven som ställs. Och vad är det vi handlar för 600 miljarder kronor per år? Och då handlar vi från Malaysia, Indien, Pakistan, Kina, mycket afrikanska länder. Vi handlar från Ryssland, name it. Det är som högriskländer. Så att nej, jag är inte alls tillfreds med lagen om offentlig upphandling. Så det måste bli ett skallkrav. För att K upphöjt till 3 håller liksom inte där.
Man kan sammanfatta lite det hela som att det bör ställas, eller ska ställas, högre krav på alla inblandade i de här frågorna nästan.
Ja, den som ställer kravet ska ju ha största kompetenskravet på sig. Jag kan säga vad som helst om inte jag vet hur jag ska dubbelkolla och granska det. Idag upplever jag att att den uppföljningen som har gjorts hittills inom den offentliga sektorn, att det har gjorts av leverantörer som media har uppdagat. Och det är liksom helt fel metod. Då sitter du och väntar i det offentliga på att media ska göra din riskanalys. Titta här, här har vi problem med kycklingar, här har vi problem med datorer, här har vi problem med konfliktmineraler. Ja, men då åker vi ut dit. Nej, ni ska ligga före media. Den här riskanalysen ska ni själva göra, inte media. Och hur långt kan media gå? Imorgon kanske offentlig upphandling inte är lika intressant, utan det kanske blir något annat som är intressant för media. Eftersom media opererar utifrån liksom det som är sensationellt. Så att det här är viktigt att vi kommer till bukt med. Det är jätteviktigt. Det måste till ett skallkrav i offentlig upphandling för samtliga fyra hållbarhetsben.
Jag har hört dig prata om vem det är som, man pratar om den här frågan, vem är det som sätter agendan i CSR-frågan?
Ja.
Jag kommer inte ihåg exakt vart det var, men jag tyckte det var väldigt intressant, för att det är, jag tänker så här att nu när det präglas väldigt mycket av frivillighet så blir det på ett sätt företagen som sätter agendan. Men jag kanske är helt ute och cyklar där.
Det blir olika agendor då.
Ja, ja.
Och där kanske risken har varit då att det blir just en varumärkesagenda. Men i min värld så är det de som utsätts som sätter agendan. Att man måste komma ihåg att det är de som utsätts för risker varje dag som måste sätta agendan. Och jag tycker att det är viktigt att vi går tillbaka till liksom ursprungstanken om att hållbarhet handlar om att säkerställa att nästkommande generationer också har samma resurser som vi har, också har en planet som går att leva på som vi har just nu i alla fall. Och också att det finns strukturer i våra samhällen som är jämlika, där integration fungerar och där liksom jämställdhet är en utgångspunkt och inte en liksom avvikande företeelse. Så att för mig sätter de agendan som drabbas idag och de som kan komma att drabbas inom nästkommande generationer. Så för mig är det svaret. Och det kan te sig fluffigt, men hellre det än en varumärkesagenda.
Man måste liksom vinkla sitt perspektiv på ett litet annat sätt än man har gjort idag.
Ja, och lite är det så att det krisar i krokarna. Och vi har bråttom. Och det är många som blir stressade av det. Men då får det bli så. Men vi måste agera nu. Och tala i klartext. Det går inte att ha ena sidan och andra sidan. Liksom. Det funkar liksom.
Då tänkte jag att vi ska knyta tillbaka lite till de här hållbarhetsmålen och bland annat det här vattenmålet som ni har och kanske förknippa det lite med det här CSR-arbetet om du skulle kunna utveckla det lite.
Vatten är ju mål 6, rätten till vatten och sanitet. Jag ska gå tillbaka till 2010, för det är så roligt. Jag har ju alltid med stolthet hävdat att mänskliga rättigheter är min disciplin. Men vet du att fram till 2010 trodde jag att vatten var en mänsklig rättighet. Men det var det alltså inte. Det var inte förrän 2010 som FN antog rent vatten och sanitet som en mänsklig rättighet. Och det visste inte jag förrän det hände. Sen så kom det här, för att vi tar det så för givet. Att det är liksom, det är ju en sån central resurs. För oss människor att man bara tänker att det är klart att alla ska ha den rättigheten. Men så var det alltså inte. Nu har det plockats in i hållbarhetsmålen som mål 6. Som ett jätteakut mål. Och det är, jag har sagt det förut, 1,2 miljarder människor lever utan vatten och sanitet i världen. Alltså utan toaletter. Och det är många andra mål som kommer in i detta. Du har ju också... Om du tänker att 1,2 miljarder människor inte har access till rent vatten och toaletter, då kan du tänka dig att det också är 1,2 miljarder människor som utsätter sig för ganska stora hälsofaror. Så att där kommer ju mål 3 in. Så det är, man måste komma ihåg att de här målen är odelbara och de går in i varandra. Det är en kugghjulseffekt, så man ska inte hantera dem separat egentligen. Man tänker liksom hur de påverkar varandra. Om man tittar på vattenmålet och till exempel leverantörsleden, så är jag ute och trycker på väldigt mycket nu. För att mål 6 är också väldigt starkt knutet till mål 5, jämställdhetsmålet. Och det är mycket av en kvinnofråga. För att av de här 1,2 miljarder människorna så är det stora gruppen kvinnor och flickebarn som är värst drabbade. Så att du som företag, har du en produktionsintensiv näring, och är det så att du producerar i tredje land där du vet att vatten och sanitet är ett problem, fokusera på att försöka se till att den kvinnliga befolkningen är i dina leverantörsled, har toaletter och har access till vatten. Då har du direkt jobbat med mål 6, mål 5 och mål 3. Och mål 10 också, som är reduced inequalities, förminskade ojämlikheter. Så det beror på hur du liksom väljer att se, men det här kan ju vara en del av en väsentlig risk i dina leverantörskedjor. Du bara måste försöka se det liksom skarpare när du gör dina analyser som företag. Så det här tycker jag är jätteviktigt. Jag har sett mycket bra som har gjorts av företag där man faktiskt har byggt in toaletter på områden som, där man producerar, där leverantörer finns och brunnar. Och som har förändrat kvinnors och flickebarns liv utan like. Alltså du anar inte vilket mirakulöst tillstånd som liksom blir verklighet för de här flickorna och kvinnorna som gynnas av det här. Eller som får den här mänskliga rättigheten till godosett. Och det är en hälsofråga för många, många kvinnor ute i världen. Så det, är liksom, det beror på hur du väljer nu att sätta in hållbarhetsmålen i din verksamhet. Men leverantörsledsfrågan är fortfarande den största frågan, skulle jag vilja säga.
Då tror jag att vi kommer in på en annan spännande fråga som åtminstone jag tycker. Det är ju det här, du är ju människorättsjurist och jobbar på en affärsjuridisk byrå.
Ja. Just det, vi skulle komma in på det.
Ja, och det tycker jag är väldigt spännande, för det här är ju ett ämne som liksom för samman de två världarna på något sätt. Hur skulle du kunna bara förklara, liksom, hur är det egentligen?
Eller? Jag kan väl säga att det är precis som det ska vara. Det ska vara så att MR-jurister eller CSR-experter nu ska finnas på affärsjuridiska byråer. Och där ligger ju Vinge i framkant då, som har valt att satsa på min expertis. Och idag har jag ett gediget team som jobbar med de här frågorna dagligen. Där man utför både så här desktop-genomlysningar, due diligence, eller DD som vi tycker om att kalla dem. Och där vi också har en utbildande funktion och liksom rådgivande funktion generellt. Där vi går in i ledningar på företag, vi pratar med bolagsjurister, vi pratar med inköpscheferna, vi pratar med säljcheferna. Och försöker liksom få dem att tänka i de här aspekterna. Jag kan väl säga att konventionsrätten har väl aldrig varit så stark inom näringslivet som den är idag. Den finns där nu. Och den här frågan, ja, men är det bindande då? Ja, men dessvärre, det är ju så, det finns ju liksom inga domstolar som du kommer ställa sig inför rätta i. Men man ser dem som bindande, man ser andra effekter på affären. Och man vill generellt förstå att det finns vissa ansvarsbitar inom konventionsrätten som man måste baka in i sin affär. Och det kan vara allt i en så här M&A, merger and acquisition sammanhang där man liksom, eller i upphandlingssammanhang, att det är liksom viktiga frågor som får samma prioritering som andra genomlysningar i affären. Så att det är ett nytt fenomen, men det är här för att stanna. Och jag är väldigt glad över det, för att när jag läste juridik där 99, när jag gick ut, då var det inte helt klockrent vad man skulle ta vägen. Det var liksom klassiska svar som UD, SIDA och FN. Och det var ju precis de vägarna det blev för mig i början. Det blev UD och det blev EU-kommissionens biståndsavdelning till exempel. Sen började den här världen så att säga, öppna sig för mig när jag såg att min kunskap är ju guld värd inom näringslivet. Så, men det tog ju, det tar ju sin lilla resa.
Är det så att du kommer ju lite närmare näringslivet, eller ganska mycket närmare såklart, ja, och kan påverka mer direkt?
Ja, ja, absolut. Alltså, jag jobbade på Amnesty också och jag älskade varje dag på Amnesty International. Jag älskade det verkligen. Men sen när jag fick frågan från Sandvik om jag ville börja där, då slog mig en tanke att det är ju nu jag faktiskt kan utvärdera hur lyckad jag är med mina metoder och det jag tycker i form av processer och system. Funkar det verkligen inom näringslivet, det jag snackar om? Förstår du? Det blir liksom en helt annan utvärdering inom näringslivet. Så att det är ju guld.
Har det varit så att de har, alltså näringslivet pratar jag om då, att de har varit öppna för det, eller har det varit mycket så att du har försökt övertyga dem om att det här är någonting som du måste göra, eller har de förstått det?
Näringslivet består ju av ett spektrum av olika företag och olika företagsledare. Men jag kan säga att det beror helt på, alltså allt hänger på ledarskapet idag. Allt hänger alltid på ledarskapet. Så det beror på liksom. Har du en företagsledning som har rätt utgångspunkt och fattar att det här är här för att stanna, så är det inte svårt att få dem med på banan. Men sen finns det företag som har sett, tyvärr, greenwashing-värdet i att snacka hållbarhet. Sådana företag har jag också sett. Där man ser sig själv som någon slags talesperson för CSR snarare än en gör-person i frågan. Men vi måste ha mer praktiker på området. Så är det.
De problemen känns ju också som att man kanske kan komma till bukt med lite om det ställs större krav. Absolut. På företagen.
Och vet du, en vedertagen idé i Sverige är ju att ledningar inte vill ha mer liksom lagar och tydliga instruktioner. Det är tvärtom. Alla undersökningar visar på att man vill ha större tydlighet i hur man ska jobba. Så att det här med att man inte vill ha det, det är bara en myt. En myt som kanske har skapats av folk runt omkring företagen. Enskilda konsulter, vissa regeringsrepresentanter, men det stämmer inte. Alla globala undersökningar och många nationella undersökningar i Sverige visar på företagsledare vill ha tydlighet.
Jag tänkte avslutningsvis att vi skulle prata lite framtid.
Ja.
Och hur du ser på utvecklingen inom det här området. Hur tror du att utvecklingen kommer se ut från och med nu igen?
Ja. Vet du, Adam, jag ser väldigt ljust på framtiden. Och det kan man inte tro när jag är så här kritisk i omgången, men en anledning till att jag ser ljuset, och det säger jag inte för att smickra dig eller er podcast eller så, men jag får ju väldigt, väldigt mycket förfrågningar från nästkommande generationer att komma och berätta om. Alltså det är liksom så fritt fram och så här smooth hela tiden operation att jag ser att det blir ganska lätt att bli förhoppningsfull med nästkommande ledarskapet, och det är skönt. Det som är riktigt roligt är att juristerna och djurstud har vaknat för frågorna. För kom ihåg att mycket av det jag håller på med är tvärvetenskapligt och handlar om management systems. Det är alltså bredare än juridiken. Så det är en ny typ av jurister som behövs här nu. Och jag brukar skämta om det och säga att jag är väl den juristen som pratar minst juridik, och det stämmer. För jag måste ha förståelse för, som jag sa då, management systems och styrsystem och ledningssystem in på bolaget. Jag måste förstå hur det funkar i högriskländer. Så det är liksom en helt annan kompetens också på oss jurister nu som krävs. Men det är en grej som jag känner mig väldigt hoppfull för. En annan sak är att jag ser väldigt mycket mer kvinnliga ledare. Alltså nutida kvinnliga ledare. Och många kvinnliga mellanchefer. Och utan att låta som en feminist människa, lite som jag är ju, men det är en skillnad i kvinnligt vanligt ledarskap när det gäller CSR-frågor. Framförallt när det gäller tydlighet. Kvinnors så att säga, toleransnivå är bättre och mer anpassad till det som krävs för att vi ska liksom kunna leverera långsiktigt. Nu generaliserar jag, men det är det jag upplever. Så det är en annan ljuspunkt. Den tredje ljuspunkten är att det faktiskt kommer skarpare lagstiftningar. Det går lite saktare på andra håll. Och sen kritiskt tänkande börjar jag säga poppa upp mer och mer. Det är inte bara den här att man blir imponerad av alla hyllvärmande produkter som produceras kors och tvärs, utan man frågar, precis som du gjorde, praktiskt. Ja, men hur gör du praktiskt då? För jag kan ju sitta här och filosofera och liksom hålla så att säga, etiska tal. Men det här handlar om management, praktik, det handlar om det operativa, det handlar om att agera. Så att, när jag ser ljust på framtiden.
Det tycker jag blir en jättebra avslutning för vår podcast här. Så får jag tacka så jättemycket.
Tack Adam, lycka till med ert viktiga arbete också.
Tack så mycket.
Tack.